Brynäs cruisade igenom kvartsfinalserien mot Nybro utan att lägga i högsta växeln. Men efterspelet har handlat mer om spelare som inte kan vara med i laget när semifinalerna drar igång. I veckans nedsläpp Brynäs pratar vi om Simon Robertssons plötsliga sorti, domen mot Linus Ölund. Vi intervjuar disciplinnämndens ordförande. Och så bör Brynäs tänka i valet av motståndare i semifinalen.
Det har varit lite turbulens för mig, så jag hade ingen stress. Att det kan inte gå så mycket sämre.
Du skymter, Karl! Du skymter han!
Kom igen då! Ta de här jävlar rätt upp och ner bara.
Ja, hej och välkomna till ett nytt späckat, vågar jag säga, avsnitt utav Nedsläpp Brynäs. Det är måndag eftermiddag och Brynäs njuter lite segens sötma här med en extra vilodag. Även i poddstudion står Sassa här och berättar om sina krämpor. Hur är läget egentligen?
Ah, jag fick en blindside, höll jag på att säga. Eller jag var en egen förvållat. Slog i armbågen i helgen här. Så att ja. Man är lätt justerad.
Går på sprutor här in i slutspels vecka 2. Det är kanske skönt med en lugn vecka då på det viset.
Hittar ingen avstängning på någon skyldig dock.
Nej, vi kommer att komma till avstängningar. Det vågar jag utlova. Vi har en liten längre intervju med Johan Nordin som är disciplinnämndens ordförande bland annat senare i podden, så håll till godo med den här sen när den kommer. Men jag tänker att vi ändå börjar i det rent sportsliga. Brynäs semifinal klart, 4 kontrollerade segrar får man väl säga. Vad tänker du om vägen till semi?
Ja, som du sa i ingressen här, vignetten, så cruisar man sig igenom. Jag tycker det ändå att jag har ju sett i live-rapporteringen hur folk ojar sig och oroar sig när det är tvåmålsledning och uddamålsledning mot slutet av matcherna, men jag har inte haft någon känsla av att Brynäs haft några problem alls i de här matcherna med Nybro, utan man har kontrollerat rakt igenom. Redan efter match 1 där så var jag, tyckte jag själv lite grann att ja, men det är väl ganska skört att bara vinna med ett mål, men det slog ju Hjälstedt ner väldigt rejält och då fick jag med, liksom, tittar man lite i större perspektiv på det hela, och jag tycker man ser ganska tydligt att Brynäs har spelat, naturligtvis måste man ju spela på en bra nivå för att vinna 4 raka matcher mot ett Nybro som ja, men de gjorde det bra efter sin förmåga och de försökte verkligen, men man såg ofta i matcherna att när Brynäs tryckte på gasen lite grann, då gick man också från. Och det där brukar ju ofta ge utslag i förlängningen, att det bättre laget, som jag pratade om förr, de vinner ofta de här matchserierna. Sen är det ju lite tillfälligheter ibland vart åt matcherna ska gå.
Med facit på hand kan man väl säga att chansen Nybro hade var ju om de hade vunnit den första matchen här. Skapa lite osäkerhet. Man hade 1-0 i början på tredje. Det är klart att en sån match kan ju glida Brynäs ur händerna och då hade det varit ett annat läge. Den pratade vi om i förra podden, men sen såg vi tillsammans två andra matcher och det som blev 2-0 i matcher på tisdagen, och då var det ju total kontroll.
Ja. Och det var ju Tommy Samuelsson inne på också där, att deras chans var ju egentligen att ta helst match 1, men framförallt någon av matcherna i Gävle, och jag tycker efter match 3 då var det ju klart, och sen kan man ju tänka att kanske Nybro tar med sig en till Gävle, men nej, jag tyckte inte
de var inte sugna på en kasörmatch som man brukar säga heller Brynäs. Ibland kan man släppa fjärde för att få en femte hemmamatch och bara hålla igång lite.
Ja, i alla fall vi som tittar på tror ju att det kan vara så ibland, men jag är ganska säker på att man alltid vill vinna alla matcher och inte tänker så långt, och nu har man ju en dryg veckas vila här nu då, från match åtminstone, och det är väl både bra och dåligt. Man kan titta på, kommer väl in på det lite sen, men på BIK Karlskoga som gick direkt från en 3-matchers åttondel och in i kvartsfinalserien, så att det är väl lite både och det där, men jag tror för Brynäs del är det nog bekvämt att få en vil- och träningsvecka nu.
Absolut, och man såg vilken total kontroll det var nere i Nybro. Jag tänkte som sagt att där kommer de nog bli av med en match på lite ren inspo, men det är ju de enda två mål som Nybro gör där nere är ju i 6-5 i slutskedet när matcherna mer eller mindre är avgjorda. Det är väl möjligtvis då 5-6-spelet som Brynäs ska få gnugga lite på kanske.
Ja, precis. Nej, men det är klart att jag tyckte det var imponerande. Det var lite, det här, de hade ju kunnat fått med sig en nolla från sista matchen när Corot fick stå också. För att hur man spelar då ungefär från 10 minuter kvar till 2-3 minuter kvar av matchen, när man då liksom ligger i anfall i ett par tre minuter och Nybro får inte låna pucken. Det är en oerhörd styrkedemonstration. Sen blir det ändå lite nerv sista minuterna när de trycker på och gör sitt 2-1 där. Men jag skulle säga att Brynäs kontrollerade den här kvartsfinalserien precis som ja, men så förväntat ändå att man skulle göra, att man skulle gå igenom den relativt enkelt. Nybro ska ju vara, man ska vara medveten om att de är nykomling, och man såg ju också på deras supporter efter matchen i lördags att man stod ju kvar och hyllade laget länge, och ja, men det var snyggt, och det var en snygg matchserie tycker jag. Det var liksom inget,
nej, det var inte det här laget som tappade huvudet efter 0-3 och gick in för att liksom vara på något sätt brutala i den fjärde och på något sätt ta andra ja, kamper än vad man kanske gör normalt sett. Gå för efterslänga och den typen av grejer.
Nej, någon sån här slutspelshockey som man liksom kan tänka, det tycker jag, det har vi ju, ser vi ju ganska rejält av i åtminstone en av de andra kvartsfinalserierna. Så att, det är väl bra för Brynäs att liksom undvika den typen av spel så länge det går och vinna på skicklighet liksom.
Jag ställde ju frågan på presskonferensen efter andra matchen om ni kände att det var, till Niklas Hjälstedt och Tommy Samuelsson, de tyckte att det kändes som en slutspelsmatch. Jag var ju inne lite på att det var en, men det var grundserielungskänsla, lite på grund av att det är en sån klassskillnad när de skruvar upp det Brynäs. Men ja, Tommy Samuelsson köpte ju inte mitt resonemang så mycket, kan man säga. Det var en ganska hård blick tillbaka, och han förstod inte alls vad jag menar.
Fast jag tyckte ändå han hade lite svar på det, att han sa att han, ja men det här är två lag som tar ut varandra, det blir liksom taktiska lag, taktiskt spel mellan lagen.
Absolut, absolut.
Eller tar ut varandra är väl fel att säga, men
nej, men det är absolut att det ändå var ett taktiskt spel, och det kan det ju få vara, men det kan ju också kryddas med lite slutspelstemperament, och det var kanske det som man kände att det saknades.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, det var väl, vad ska man säga, en serie som passade Brynäs på alla sätt egentligen, just med tanke på det som komma skall, förutom att man ändå har blivit av med lite folk längs vägen. Vi kommer vidare till det, men ja. Är det några spelare som har imponerat på dig i den här kvartsfinalserien?
Ja, alltså liksom hela matchserien så var det ju en laginsats rakt igenom. Det jag liksom ändå kan tänka lite grann sådär, det är ju att man gjorde inte så våldsamt mycket mål, men å andra sidan släppte man ju in väldigt få. Det var ju ja, egentligen noll, men ett per match då blev det ju. Och det tror jag är liksom ganska medvetet också från Brynäs i just det här tankesättet att man inte behöver göra mer än vad som krävs, och att man har fokusen på defensiven, att så länge vi inte släpper till någonting i liksom onödigt. För att man ska ju veta att Nybro, det hade man ju varnat för innan, att Nybro hade och har väldigt starka spelvändningar, kontringar som man säger.
Man såg inte mycket av Luxiala och Savilahti som har varit deras poängkungar.
Utan Brynäs kunde stänga ner det väldigt bra, och det var ju liksom imponerande av Brynäs att, som vi vet, kan vara lite frikostiga bakåt emellanåt, och det får liksom ta lite stryk av den offensiva glädjen. Bara man inte tappar bort det offensiven, därför tycker jag det var skönt att se och kul för Brynäs att alla de här som ändå ska göra mål fick ändå göra mål i olika matcher. Kopacka gjorde ändå två där i en och samma match, var det 4-1 matchen va? Låt vara att en var i tom kasse, men ändå någon ska sätta dem i den tomma kassen också va? Och Indrasis gjorde lite poäng, och du fick igång Rudin, till och med Johan Larsson fick göra mål. Alla liksom var med va? Så att det var hela tiden, var inte isolerat någonstans. Jag tycker tredje kedjan började bäst, sen liksom kuggade
den försvann spelare
därifrån. Vi ska också komma ihåg det att Nybro blev också av med sin bästa spelare, eller inte också sin bästa, men de blev också av med en spelare som liksom Brynäs under matchserien, Filip Eriksson då, så att
men det som du säger, koncentrationsnivån i sättet av de här fyra matcherna var ju högre än vad den har varit. Det är mycket, mycket, mycket färre av de här slarviga, onödiga misstagen, och det känns ju som en ren fokusfråga, att man har gått lite på halvfart hela säsongen, och nu vet alla, alla kopplar på, och att det faktiskt blir den skillnaden, det var inte helt självklart.
Men på frågan om spelare, som du säger, jag tycker Klara naturligtvis har ju liksom det, och det går ju hand i hand med ett bra försvarsspel, att han litar på försvaret. Han känner att de har steppat upp och försvaret, alltså utspelarna, de litar ju på sin målvakt. Han tar ju det han ska ta. Han spelar ju bra i alla matcher. Tycker jag gjorde Ben att växla upp också lite grann. Man ser att där finns det, han har gått upp en liten nivå. Kan höja den ytterligare och kommer nog att göra det i fram i CM och eventuell final då. Tredje kedjan nämnde jag. Sen Rudin förstås. Det här är bara liksom... Ja, alltså han har haft tur kan man säga två gånger den säsongen. Ja. Han fick en klubba i ögat tidigare. Var mot AIK va?
Ja.
På Hovet där. Och sen i slutet på serien. Och sen då nu den här skridskoskenan som i en tackling som flyger rakt upp i ansiktet på honom. Den är ju så han har får ett jack eller ett skärsår på näsan. Och går in och liksom...
Men blodet rinnande stänger
han nu. Ja, blodet rinnande. Får någon slags plåster där. Bara tejpa ihop det där lite med någon plåsterlapp. Och sen går han ut och så får han ett powerplaybyte efteråt. Så går han in och stänker dit sitt första mål. Då, och avgör den matchen på sätt och vis. Då, och det... Nej, Rudin tycker jag. Han har växlat upp i ett slutspelsmode som är starkt. Och sen ska jag inte glömma Greg Scott som jag också tycker har... Ja, men jag gillar det jag ser hos Greg. Han har haft en lite hackig säsong och han börjar bli äldre och många tycker att han ska spela center, men han får gå in och ta tekningar och så där, gör han det bra och han har verkligen hittat sin roll och han gör det bra med tanke på att han haft en skada i botten från säsongen och kroppen börjar bli gammal, så jag tycker att Greg är han kommer bli oerhört viktig. Och så får han spela i American Line där.
Ja, jag tänkte säga, jag var på väg att lyfta två kedjekamrater där. Lite för olika egenskaper, men jag tycker Keller i sista matchen, nu var ju det kanske en match som passade Tyler Keller ganska bra. Mm. Han har varit bra även i de andra. Skapar ju mycket av den här zontiden. När han hittar liksom sina offensiva skills så får de ju mycket långa byten ofta som en följd av det. Men Tyler Wessel framförallt. Mm. Så bra som Brynäs har varit i boxplay i hela den här serien. Då släpper alltså inte ett enda mål. Ja, det är de här 5-6 lägena då, men där får man väl kanske man får räkna på annat sätt, jag vet inte. Men, men boxplay-situationen, de har varit så noggranna rakt igenom. Det är ju flera som ligger till grund för det. Men han bidrar ju också offensivt. Har gjort en hel del mål i den här.
Ja, men mål och med passningar och liksom han sätter upp de här. Och han är väldigt duktig defensivt också. Så att en duktig tvåvägscenter.
Han såg vad det betydde när han fick göra målet. Det var väl tredje matchen i Nybron när den liksom äntligen gick in där. Han fick peta in valpassning, Keller, fint förarbete. Och sen, det var en lättnad där så man att de fick liksom ta död på den där matchserien där. Och så som sagt, inte helt betydelselöst heller att Kolo går in och nästan håller nollan då i sista matchen. Då vet man att ja, men nu är han inspelad. Han kommer säkert få ta någon match i semifinalserien också för att liksom hålla Klara fräsch.
Och framförallt för att hålla igång sig själv om det skulle hända någonting med Klara, ja. Så att han inte liksom har suttit och inte ens... Sen var han ju oerhört ödmjuk och liksom... Många nordamerikaner så att de är duktiga på att utnyttja media att säga rätt saker när han säger att det spelar ingen roll för mig, jag kan sitta på sidan varenda match så länge vi vinner och ja, varför ska jag flytta på en kille som spelar bra och alla de här säger alla de här rätta sakerna.
Otrolig, ja men det är ju, det kan man ju, det är inte bara att göra heller, han har verkligen rätt fokus där i alla fall i intervjun. Sen, han var tydlig innan med att han såklart vill tävla, men nu vet han att nu har han fått chansen att tävla och här föll valet då. Han gör nog vad som helst nu för att ha ett bra rykte när han lämnar härifrån, tror jag.
Jo, men säkert. Han är väl säkert sugen att spela hockey någon mer säsong i karriären. Och, jag tycker att det är bra att man... Det var rätt att spela honom i match 4. Även om det är länge till nästa match om de hade vunnit, vilket de gjorde, så får man... Ja, man har fått in honom och han känner att han är ännu mer än i gänget när han får spela en match också, om man dessutom vinner. Sen tycker jag att... Ja, vi måste ju... Vi hyllar dem nu, men jag tycker inte vi ska sätta upp dem på för hög pedestal ändå. För det är, som jag sa för en stund sedan, det var ändå Nybro som... Visst, stabilt hockeyallsvenskt lag, en stabil säsong har de gjort, men det är... Det var liksom, alltså, ska man ställa några krav på Brynäs så ska man vinna den här med 4-0 i matcher, och det gör man också, så att det är det som är det bra, att man motsvarar förväntningarna. Det tycker jag är bra gjort så här långt i slutspelet. Om man fortsätter liksom vinst streaken, ja, också.
14
det, ja, det betydde någonting ändå det här, att man kom in i den här, även om man kanske inte mötte de absolut bästa lagen i slutet på säsongen i seriespelet, så verkar det som att det har betytt någonting. Man har hittat någon nivå och en känsla av att vinna liksom. Det där är viktigt, tror jag. Mycket mentalt viktigt att få ha det ha den känslan.
Inte särskilt dramatiskt under matcherna, men däremot runt omkring, framförallt de sista matcherna här. Ska vi börja med Simon Robertsson som fick packa väskan efter en bortamatch i Nybro och kasta sig till Skellefteå och Linköpings kvartsfinalserie. Vad tänker du kring det som hände där?
Ja, jag tycker det är tråkigt, framförallt för Simons skull, som har kommit in väldigt bra i Brynäs lag och fått en viktig roll, tagit en plats där i tredje kedja med Linus Ölund och Jakob Packa. Och ja, men som man sa till mig när jag pratade med han för några veckor sedan när Jonsson blev skadad, och ja, vad händer nu om Skellefteå ringer? Och då menar jag, ja, jag får ju acceptera det om det skulle vara så, men han, jag förstod ju på honom, och han sa ju också att han nog helst inte ville det, därför att, och det förstår man ju. I Brynäs har han ju fått betyda någonting och fått liksom fått en roll i laget. I Skellefteå var han liksom extra gubbe, och ibland inte ens det. Och de visar väl att ja, vi tycker du är bra, men och det visar man väl också nu, att nu när det blir lite skador, ja, men nu får du nog komma hem här, för att vi behöver en kropp till. Och han fick ju spela då mot Linköping här, ja, i andra matchen igår söndag. Och det var gick ju till fem perioder, eller de gjorde sig femte perioden, de spelade 15 minuter och fjärde kedjan. Och ja, det var väl ganska mycket istid, men det var ju också för att det blev fyra hela perioder i matchen.
Ja, det är en spelare som du tittade på, har vunnit 14 av 15 matcher sedan han kom och har gjort 7+4, och med tydliga spetsegenskaper. Hur mycket försvagar det här Brynäs chanser?
Inte i enskilda matcher, men jag tror att i långa loppet så, för man ska inte bortse från det faktum att man har vunnit alla utom en match med han på isen, och det är klart att han spelar inte en ledande kedja, han ska inte liksom driva Brynäs mot SHL, men han var den där pusselbiten som man liksom lite grann saknade i laget. Med honom så fick man tre kedjor som kan producera, alla tre. Det, visst, det kan man fortfarande göra. Nu kommer Oliver Ternström in där, men han sa ju själv till mig i en intervju förra veckan att han var missnöjd med sin säsong så här långt och hade haft högre förhoppningar på sig själv. Sen har han varit sjuk i körtelfeber ganska länge här för några veckor sedan. Nu är han ju tillbaka, så att det är ju inga problem att spela eller så, va? Och det finns ju mer i honom, absolut. Han har också spelat SHL-nivå i Rögle förra säsongen och sådär, men nu rankar jag Simon Robertsson som lite rejälare ändå.
Det känns mer som en slutspelspelare.
Ja.
Oliver Ternström kan vara bra i enstaka matcher, men ofta har det varit, ja, men mot dem, det var i slutet av säsongen han har bra matcher här, men det har varit mot lag där man får mycket tid, och just Robertssons fysik, men också den här spetskvaliteten med avsluten, han har kunnat gå in och spela lite powerplay, alltså det har funnits. Ja, det är ju kännbart, och det ska vi vara tydliga med då. Han kommer ju inte kunna komma tillbaka. Det råder ju viss osäkerhet där inledningsvis.
Det är ju så här att är du junior, alltså född 2004 eller senare, då kan man vandra fram och tillbaka. Men anledningen till att, och är du så att säga äldre än 02, då måste man bestämma innan 15 februari var spelaren ska spela klart säsongen. Så hade han varit född 2002 och Skellefteå har sagt okej, ni får låna honom resten av säsongen, då har han inte kunnat gå tillbaka till Skellefteå. Men nu, han är född 2003, han är först och senior. Då säger regelverket att Skellefteå då, i det här fallet som lånar ut honom, kan låna tillbaka honom eller ta tillbaka honom, men då är det kört sen. Då får han inte, så fort han satt skridskorna på isen i matchen mot Linköping, då kommer han inte kunna gå tillbaka igen till Brynäs under den här säsongen.
Ja, och det är klart att man kan diskutera den regeln, men å andra sidan hade det varit på något annat sätt än att det var liksom bestämt att han var tvungen att stanna i Brynäs, då kanske inte Skellefteå hade släppt honom från första början. Så
kan det också vara. Nu hade man ju otur. Nu var ju visserligen Jonathan Jonsson tillbaka, och Simon Robertsson är inte den som ska ersätta den stjärnspelaren på det sättet. Men den som då kom in där en duktig junior som heter Ludvig Westerlund, som vi faktiskt har nämnt i podden tidigare när det var lite snack om det här, att han, när det var skador i Skellefteå. Han skadade sig så pass allvarligt att han blir borta ett tag. Jag vet inte, det var någon som pratade om att han hade brutit benet, men det vet, kan jag inte bekräfta, hittar inte riktigt det. Men så det är därför Robertson kommer in, eller de var tvungna att kalla tillbaka honom för att, så att säga, ersättaren blev skadad. Så att, och de har ju lite andra skador också, Skellefteå. På,
det är så det ser ut när man är på den här platsen i näringskedjan.
Ja.
Det är klart att...
Och sen liksom diskuterar man fram och tillbaka då... Alséns roll i det här, skulle man visste ju om att det här kunde ske, skulle man hitta någon annan? Ja, men samtidigt så det är ingen garanti för att någon annan hade gjort det bättre än vad Simon Robertson har gjort, och man kan liksom aldrig vara garanterad för någonting här i livet. Det är så här det ser ut, det händer grejer, och nu blev det så här, och det var väl ingen som hade liksom, för några dagar sedan då trodde väl de flesta att Robertson kör ju på i Brynäs. Men det kan ju gå fort.
Så är det. Han är borta och det kommer såklart att kunna vara på marginalen en någonting som försämrar Brynäs chanser, utan tvekan.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
En sak som absolut kan försämra Brynäs chanser i en semifinal är om man blir utan Linus Öhlund i mer än hälften av, eller ja, i alla fall potentiellt hälften av matcherna. Avstängd 3 matcher för den här pååkningen av en domare i sista matchen mot Nybro. Vad tänkte du när den här notisen om anmälan dök upp på söndag morgon?
Ja, jag blev nog lika förvånad som alla andra, eftersom jag inte hade uppfattat att det var någon situation, att någonting som hade hänt egentligen, utan för det är sånt där som kan hända i min värld, att en domare som, ja, det ser man ju lite då att en domare drattar omkull av olika anledningar. Det kommer någon spelare i vägen, eller han fått fel skär, eller man, ja.
När du såg att den här var anmäld trots allt, den skulle upp på disciplinnämndens bord, vad väntade du dig för straff? Man ägnar sig lite åt den gissningsleken som man alltid gör de där timmarna innan beslutet kommer på bordet.
Ja, oftast när det blir anmälan, då brukar det alltid rendera också i någon form av avstängning. Det är ju ytterst sällan man avslår sån här anmälan och inte gör någonting av det. Så att, det hade man väl räknat med att det skulle komma upp. Men jag hade ju definitivt inte räknat med 3 matcher. För det i min värld är ju likställa med att han har kört på domaren avsiktligt. Och det tycker jag verkligen inte att Linus Öhlund gjorde. Hade han fått en match och liksom en uppsträckning, jag tycker att det skulle, om man nu kan utdela en form av varning eller en mer så här att ge han 5000 kronor i böter för oaktsamhet eller någonting, men liksom, jag förstår ju att disciplinnämnden, det blir ju juridik av det här. De bryr sig ju inte om var i säsongen man är eller någonting sådär. Men jag tycker ändå att man ska väga in det i beslutet på något sätt. För att när det liksom inte är en medveten handling på det sättet. Hade han kört på domaren med berått mod, ja, då vill jag ju säga att 3 matcher hade varit lindrigt, va? Så det är där man hamnar.
Ja, vad jag tycker om straffet har jag inte gjort någon hemlighet av. Jag skrev en krönika igår om att jag också tycker att det liksom på något sätt urholkar förtroendet för disciplinnämnden, som ju har ett viktigt jobb att sätta någon slags ribba. Man har ju sett ett par fall här senare tid. Albin Lundin i höstas och något år tidigare, Oskar Pentler, Almtuna. 2 spelare som har dömts till liknande straff. Lundin fick faktiskt 3 matcher. Men som sen överklagades till Riksidrottsnämnden, och där båda friades helt. Och det tycker jag skapar frågor kring hur man liksom ser på det överhuvudtaget. Man verkar ju helt ha avstått och ta upp, det är inte disciplinens fel vill jag tydlig med, men det finns en liksom inkonsekvens i att ett sånt ärende som Sebastian Dyks i matchen som spelas bara dagen innan, så det blir väldigt tydligt. Han kör på en domare på ett liknande sätt bakom målet. Och den det är också en olyckshändelse, men utfallet blir ungefär detsamma. Det tas inte upp. Och det som är det svåra tycker jag att förstå här, det är ju att alla är överens om att det inte finns något uppsåt.
Mm.
Alltså Linus Ölund säger det i sin inlaga till disciplinnämnden. Helt rimligt. Men även disciplinnämnden skriver det. Att det är tydligt att han har det är ingen medveten handling att köra på domaren. Det är något som sker. Och man ska ju, det är lite red flag på något sätt att ge sig in i sådana här disciplinnämnds härvor, för att det är svårt. Jag skrev det i krönikan igår, jag kan liksom inte bedöma tacklingas, vad de träffar och hur de, kraften hit och kraften dit, och det har liksom inte med att det är Brynäs att göra, jag bevakar Brynäs och på något sätt skulle vilja att det går bra för Brynäs. Det är inte den kopplingen heller. Jag menar, Jakob Pekka tycker jag fick för lite straff för disciplinnämnden i slutet av säsongen. Johan Larsson fick absolut inte ett för hårt straff för sin butt-ending som var ytterst medveten och ytterst ful. Men här hamnar man liksom snett, tycker jag. Man silar mygg och sväljer kameler på något vis.
Jag tycker också det. Och jag tycker att man måste ju också kunna hålla isär i begreppen. Alltså, självklart ska en domare vara fredad på isen. Och man kan inte åka omkring och köra på en domare och liksom, du står i vägen, flytta på dig, sådana saker. Det ska bestraffas. Men det blir liksom, som du säger, det blir fel när man inte... Vad är balansen i när man också uttryckligen skriver att det är inte med meningen, och så tar man 3 matcher? Det är ju det jag vänder mot, att det blir ju sån oerhörd konsekvens av någonting som inte är med flit.
Och det finns ju alltid en andra sida av myntet. Vi ska ha mer underlag för diskussion här, tänkte jag säga. För vi gjorde så att vi ringde upp disciplinnämndens ordförande Johan Nordin för att få lite förklaring hur de resonerar. Nu ska vi vara tydliga, men han var inte med. Han satt inte i det här mötet där man avgjorde Linus Ölund-fallet. Han var inte inblandad i bedömningen där. Han hade väl fått en ledig helg. Det kan jag förstå att de behöver disciplinnämnden, för de jobbar annars alla dagar hela året. Men han var vänlig nog ändå att prata lite om den här typen av ärenden i lite mer generella termer. Och det här kommer en lite längre intervju, så det är väl en 6 minuter eller någonting med Johan här, där den första frågan är hur man tänker lite kring just det faktum att Riksidrottsnämnden har tagit upp sådana här fall tidigare, och huruvida man tar någon hänsyn till dem när man kollar på nya fall i disciplinnämnden.
Alltså, både ja och nej kan man säga. Vi följer ju Riksidrottsnämndens praxis som utgångspunkt, men det här är ingen praxisfråga. Det här är en fråga om bedömning av uppsåt, och vad vi kallar för det, alltså hur man har förhållit sig till domaren på isen då i de här situationerna. Och där kan man bara konstatera att i de två fallen, finns ju flera andra fall där Riksidrottsnämnden har fastställt våra bedömningar i just sådana här situationer. Så att jag kommer inte på nu, Anton Lundmark vet jag var något liknande. Så att det man kan väl konstatera att den där, just den regeln då som är aktuell i den här situationen, innefattar ju en del svårbedömda omständigheter på ett sätt då. Uppenbarligen att man kan komma fram till lite olika slutsatser, men det är ju ingen riktlinje för i en annan situation att utifrån det tidigare fallet och fullt ut ta det som utgångspunkt, utan det är ju alltid så att det skiljer sig omständigheter i de enskilda fallen som nämnden har att bedöma. När vi bedömer uppsåt och likgiltighet och inför effekten här att man kör på domaren, så är det ju alltid de här omständigheterna som äger rum då precis innan händelsen på olika sätt. Vi tittar på domarens rörelsemönster, vi tittar på spelarens agerande precis innan händelsen, och det är det som kan ligga till grund för en bedömning. Huruvida man har möjlighet att undvika tacklingen eller inte.
Ja, precis. För det som står i domskälen i det här fallet, nu var inte du med, men det står ju tydligt där att man kan konstatera både från nämndens sida, och som Linus Ölund också framhåller, att han att det finns liksom inget uppsåt eller liksom att det inte är på något sätt meningen
Nej,
att köra på domaren där. Och det var det jag tänkte om man läste just hur Riksidrottsnämnden bedömde det som viktigt när de friade till exempel Oskar Penta här.
Ja, det är ju helt avgörande så att säga om man har uppsåt eller inte på ett sätt. Men det finns ju olika grader av vad vi kallar för uppsåt. Alltså man kan ju ha en direkt, det är väl det jag skulle tro som, eller det vet jag inte, men jag kan konstatera att det finns ju olika grader av uppsåt. Vi konstaterar att, och den här regeln som den förhåller sig till, den säger ju inte att det är att det krävs ett direkt uppsåt att köra på domaren, för den typen av ageranden är ju väldigt straffvärda, om man kallar det för det. Det föreleder ju långa avstängningar om man medvetet med att köra på domaren då i avsikt att han ska då ramla till isen. Utan det här är ju en annan förseelse som det finns stöd för i regelboken också, där man beskriver då en situation där spelaren helt enkelt är likgiltig inför att domaren kan komma att bli på. Man hade kunnat undvika tacklingen, det är ytterst det handlar om. Så men man väljer då att åka för tajt in på domaren som i sin tur inte har gjort någon onaturlig rörelse eller på något sätt kan anses vållande i den här situationen. Utan det fulla ansvaret ligger på spelaren då att undvika kollisioner när man har möjlighet till det. Och det om struntar man i det, så struntar man i effekten också som kan uppstå, nämligen då att domarens ben sveps och han faller till isen. Och då har man gjort sig skyldig till en uppsåtlig förseelse som är bestraffningsbar.
Det är ju ganska hårt straffvärde på en så att säga helt där alla parter verkar överens om att det är inte meningen så att säga. Det finns ju ett uppsåt i den bemärkelse som du beskriver här då. Men det, man får till exempel om man gör paralleller till matcher som har varit här, så hade vi ju en avstängning för Alexander Wiklund som slår en spelare i knävecket högst uppsåtligen med ganska hög skaderisk, som ger en match, eller Manta Samalis till exempel som tydligt sänker en motståndare, får ytterligare bara, han får 4 matcher. Kan du förstå att den är svår, den här straffskalan, för både oss som skriver om hockey och de som följer hockeyn att förstå liksom vidden av? Eller skillnaden i det här?
Ja, jag kan förstå det på ett sätt, men egentligen inte, för att det är liksom helt olika skyddsnormer som man pratar om. Det ena fallet är ju skaderisken då för motspelaren. Det är ju den som är bestraffningsvärd. I det här fallet är det ju inte skaderisken. Det finns ju en skaderisk naturligtvis, men det är inte den som ligger till grund för att man får ett längre straff här, utan det är ju domarens okränkbarhet helt enkelt på isen. Att vi kan, domaren är så att säga fredad från all typ av uppsåtliga förseelser och våld i någon bemärkelse då. Och det där är ju helt grundläggande i all idrott. Och bryter man mot den typen av regler då, så har det ett straffvärde som ändå är högre, trots att jag förstår vad du menar, det vill säga att skaderisken då inte kan alldeles vara lika stor eller tydlig som om man tacklar på ett fult sätt och så vidare. Men det är helt en helt annan norm man går på när man har förseelser som är riktade mot domare eller andra matchfunktionärer.
Som icke-hockeyspelare men ändå hockeyföljare, så har man ju lite svårt att se skillnaden när man en spelare, om det nu är Ölund eller någon annan, som råkar köra på en domare oavsiktligt. Det blir ingen skada, medan de här domarna är ju i hetluften hela tiden. De blir ju intryckta i sarger och upprepade gånger under en match för att de är liksom där de ska vara i spelet, och det är liksom på något sätt passerar. Men det kanske finns en skillnad här som jag inte begriper.
Ja, skillnaden är ju att så här, oavsiktliga händelser, det är ju inte straffbart. Det håller jag väl inte med om att det är oavsiktliga förseelser vi bestraffar, utan det är förseelser som man har kunnat undvika helt enkelt. Så att det är ju den stora skillnaden. Kan spelaren undvika den här, så att säga, eller har domaren kommit in på ett sätt som man kan så att säga, anse domaren medvållande på något sätt, ja då är det ju inte bestraffningsbart.
Ja. Det blir mycket juridik som du sa, Sasse. Det är ju två olika världar som krockar här, någon slags det sunda förnuftet som hockeysupporter eller hockeyskribent eller, och disciplinämnens juridik. Det första här är ju på något sätt någon slags olika grader av uppsåt som man pratar om. Det kan vara uppsåt fast man inte är medveten om det på något vis, är ju kontentan. Och det i det här fallet handlar om att han borde fatta att han kan att han liksom, att det här kan hända om jag åker för nära domaren egentligen. Och det är väl ett resonemang man på något sätt kan förstå.
Ja, men det är ju det man bedömer på, att spelaren, alltså Ölen i det här fallet, då anses vara likgiltig inför det faktum att om jag åker här, om jag tar det lite för snävt runt, så finns det en risk att jag kör på, att jag krockar med domaren. Och är man då likgiltig inför det, och jag kan köpa det resonemanget, det kan jag absolut göra. Men samtidigt så är vi tillbaka där vi var innan, att när man inte är juridiskt kunnig på det sättet, och det blir ju väldigt problematiskt när det blandas ihop juridik och idrott. Därför att idrott är ju inte svart eller vitt i alla sammanhang. Så att det blir ju, men samtidigt måste någon bestämma. Men därför är det också bra att man kan överklaga till Riksidrottsnämnden. Och vi har ju ett fall i Lundin i Timrå. Men han menar ju heller att det är ju inte prejudicerande, utan varje fall är unikt så att säga. Och han kan inte ta en ansvar för vad Riksidrottsnämnden ska göra heller.
Nej, och det som var intressant här tycker jag, det är ju det här, han tar ju upp ett annat fall, Anton Lundmark, och det har ju inte cirkulerat så mycket på sociala medier den senaste dygnet, och det kan man förstå varför kanske. För det är ju ett fall som skedde ungefär samtidigt som Lundin. Det var bara någon vecka efter. En Tingsryd-spelare som, vi tittade på det här fallet nu innan vi spelade in, och där kan man ju prata om att det är ganska likt det i andra änden av sargen. Han tar en båge, Lundmark, höger offensiv zon. Domaren kommer och backar upp längs sargen, och han klipper domaren bakifrån. Återigen, inte på något sätt medvetet. Jag tycker väl möjligtvis att den smällen är lite mer rakt på hälen, om man nu kan uttrycka sig så, om det nu finns någon gradskillnad. Det är lite hårdare träff i... I Ölund-fallet här så är det ju domaren vinklar ut sin skridsko lite för att få lite åka lite baklänges, och de touchar emot. Det är inte riktigt den här riktiga slowfooten, om man ska uttrycka sig så. Men det är ju ett fall som också fick skarp kritik när det skedde och anmäldes och dömdes till 3 matcher också.
Och stod kvar i 3 matchers
avstängning. Som stod kvar vid 3 matchers avstängning efter en överklagan till Riksidrottsnämnden, om vi förstår det här rätt. Jag har inte hittat liksom Riksidrottsnämndens protokoll här, men jag förutsätter att Johan Nordin har rätt i att den överklagades dit och att den faktiskt stod. Så att det är inte på något sätt en självklarhet att Riksidrottsnämnden alltid dömer liksom friande i den här typen av mål. Det tror man ska ha med sig.
Det försvinner ju lätt i debatten som förs på diverse plattformar.
Ja, och det betyder inte att Linus Ölund kommer dömas, men det betyder inte heller att det är en självklarhet att han på något sätt kommer få ett mildare straff. Nej. Det tror jag man ska ha med sig.
Men om man ska likställa de här situationerna, så det som ligger i Ölund i fatet är att den är mer, den här tingsrättsspelaren Lundmark, den är mer lik än till exempel Lundin i Timrå-fallet. De påminner varandra mer om.
Ja, så är det. Samtidigt har jag lite svårt att begripa den här. Både Lundin och även Pentler, ärendet är också en, det låter som en krimpodd det här, men det är ärendet där liksom domaren är en bit från sargen, alltså han håller sig liksom inte i Ölund är ju liksom, där är ju domaren inte i sargen, han är där han ska vara. Albin Lundin, han är ju, då är han ju liksom ute och seglar vid nedsläppszonen utanför liksom tekningscirkel eller tekningspunkten utanför.
Han åker
utanför.
Ut från blå linjen in i banan så att säga.
Men både Albin Lundin och Linus Ölund har ju chans att upptäcka. Ungefär lika stor chans att upptäcka tycker jag. Det är inte så att Albin Lundin liksom, han åker och tittar åt ett annat håll. Men det är ju dålig spelförståelse från Albin Lundin på ett sätt. Det är lika omedvetet och oturligt. Men ja, har man chans att upptäcka honom där så har ju... Och de fria, så tycker jag att då skulle det finnas grund för att kunna fria Linus Ölund. Men den bilden grumlas ju lite av, för jag tycker det är lite samma läge i den här Tingsryd-ärendet. Så att det hade varit lättare om man hade varit konsekventa även i Riksidrottsnämnden, att om man kan liksom inte hitta något uppsåt, då friar man. Och så stod det ju i motiveringen när Pentler friades. Vi kan inte hitta något som helst uppsåt. Alltså kan det inte dömas efter den här punkten. Jag blir inte riktigt klok på hur man ska liksom resonera även juridiskt, för jag tycker att det görs olika från gång till gång. Men domarens okränkbarhet är ju intressant. Det är ju den här diskrepansen som måste folk ha svårt för. Alexander Wiklund kan liksom yxhugga Ytterell i knävecket och
få en match avstängning.
Mm. Och det här kan liksom vara tre då. Mm.
Och det har ju att göra med någonting som är väldigt, väldigt viktigt, och det är ju domarnas arbetsmiljö som det kallas för. Och den ska man värna, absolut. Men återigen så kommer jag tillbaka till att är du på isen, du befinner dig i den här typen av arbetsmiljö. Det är ju liksom inte så att det är vem som helst som har gått ner på isen och ställt sig döma, utan man vet ju om riskerna, och då finns ju också risken att du kan åka ihop med en spelare. Men sen den här grejen med att om man då är likgiltig inför att det kan ske som spelare, då kan jag köpa liksom det argumentet. Men jag tycker också att man måste ha lite spelkänsla även rent juridiskt, eftersom det är, återigen, det är idrott. Du är på isen som domare, och då finns det alltid en liten risk att du kan få en puck på knät, du kan få en puck i huvudet faktiskt, du kan råka åka ihop med en spelare.
Ja, rent krasst så tycker jag ju att om du står i egen zon och rensar ett slagskott ur egen zon i boxplay, och så blir det lite snedträff på det, och det träffar knävecket på domaren som står vid blå.
Ja, eller du har panik och du bara rensar. Ligger det då på spelaren att han ska... Nej, jag kan inte rensa åt det hållet, för där står domaren.
Och jag vill inte vara fullständigt likgiltig inför att jag faktiskt eventuellt kan träffa honom om jag får en snedträff. Det är ju, alltså det är ju att lägga otroligt mycket på spelaren under en så väldigt, väldigt liten tidsfönster som det alltid handlar om. Samma när man går in, jag tacklar en spelare vid sargen. Jag ser att domaren står 30 cm därifrån. Det är inte alls omöjligt att konsekvensen av att jag tacklar spelare A blir att domaren får klubban i huvudet eller
klämmer armen eller någonting.
Eller kläms i sargen.
Där då är ju Johan Nordin inne på att där är det lite grann på domarens ansvar, att han ska vara medveten att inte befinna sig i en situation där han kan få en tackling. Men här menar man då att han inte ska riskera att han står där han ska stå ungefär på banan, och då ska han inte behöva riskera att bli pååkt.
Det är klart han är sårbar när han backar upp. Ja. Han ska backa upp, och det är liksom... Jag tycker bara att straffet står inte i proportion. Någonstans, nu verkar det är ju lite frågan, det finns ju liksom också, man har ju de straffskalor man har. En match så tror jag ingen hade liksom... Jag hade inte gått i taket som jag kanske gör nu.
Du hade inte skrivit en krönika kanske.
Nej,
vi hade pratat om det i podden och tyckte att det kanske var lite hårt. Men vi...
Men jag tror inte Brynäs hade författat en överklagan till Riksidrottsnämnden om det hade stannat vid en match. För då hade man kanske på något sätt kunnat köpa.
Och sen ska man också ha med, för ofta de här, för det är ett ganska långt straff, tre matcher, särskilt i slutspel då. Man har ju ofta mer att man är återfallsförbrytare och såna saker. Och Linus Ören har ju, det tycker jag faktiskt man ska väga in rent juridiskt, att han har som mest haft 12 utvisningsminuter totalt under en säsong.
Så han liksom sex aldrig... tillfällen på 52 matcher.
Ja, 6-2-er, precis. Ja. Det är liksom ingen... Sen ska inte det egentligen heller ha någon betydelse om du köper en domare, att du är ju snäll annars, du har aldrig gjort något sånt här förut. Men eftersom man har bedömt så tidigare att återfall ska beaktas, då borde det även beaktas i det här fallet, kan jag tycka. Men tydligen gör inte det, utan det är när det handlar om du skadar andra motståndare.
Ja. Det är sista ordet är inte sagt. Vi får se. Det som blir speciellt här är ju att om Brynäs hade liksom haft en fortsatt kvartsfinalserie, eller straffet hade varit datumbestämt på något vis, då hade det blivit en annan sak. För nu blir han ju förmodligen då utan, eller han kan ju bli utan matchspel i 2 veckor.
Ja, då man måste ha tagit till en enorm, om man har legat kvar med de här tidsbestämda straffen. Det blir avstängt 2 veckor.
Ja, det var väl någon slags anpassning ändå, alltid det där. Men det är ändå speciellt att de inte har några matcher att känna av dem på i kvartsfinalserien, utan det drabbar honom så pass långt fram. Vi får se om Riksidrottsnämnden hinner ha ett möte här innan påsk. Det får vi väl hoppas för Brynäs skull. Det är inte alltid så att de hinner liksom behandla det här på uppstuds. Albin Lundin hann ju vara avstängd en match innan han så att säga blev friad. För det var så tajt i spelschemat. Här borde man ju tycka att man kan hinna.
De skickade in igår söndag, så att då har de ju i alla fall måndag, tisdag, onsdag, torsdag som är vardagar på sig. Så fyra hela vardagar. Det beror helt och hållet på vad de har på sitt bord och sådär. Men vi får väl se.
Vi kan konstatera att disciplinen den jobbar inte med någon sån här slutspelsnivå på bedömningarna i alla fall. Det var samma den här Mora AIK gurglet där som gav totalt 11 matcher.
Också... ska vi gå där och börja diskutera den också? Så
nej, jag vet inte. Men det är,
den är ju...
Kvitta de där två som de plockar två matcher på och ger en match till Bagenda så är det bra sen. Liksom. Det är ju... Vi behöver inte prata mer om det än så. Men det är liksom... om man höjer nivån på isen så kan man höja nivån utanför den också ibland. Nu kan väl gå vidare helt enkelt och fundera på vilket lag som Linus Öhlund missar matcher mot nu om inte den här överklagan går hem. Det stora semifinalvalet och alla parametrar. Vad säger du för det första om kvartfinalläget som vi har det just nu? Måndag lunch.
Ja, vi touchar väl ämnet lite grann i början på avsnittet här och det är ju en riktigt het match då som går vidare i kväll och vi pratade om den alldeles nyss med avstängningarna i Mora i lördagskväll, sen förlängning där också, och Mora AIK är ju det känslan just nu då, 2-2 matcher är ju att det går till 7 matcher, men vi får väl se, men den är ju spännande helt klart, och där ska man ju veta då att vinner AIK där, då kan inte Brynäs välja AIK en semifinal, därför att Brynäs ska ju då välja mellan de två lägst rankade lagen. Om vi då kommer ihåg hur tabellen såg ut så var det då Bickalskoga 7a, Björklöven 6a va?
Ja.
Och
Mora
5a, Djurgården 4a, AIK 3a. Så då kan vi räkna bort AIK om de skulle gå vidare, men skulle däremot Mora vinna mot AIK, då finns ju Mora som ett definitivt alternativ för Brynäs.
Allting har ställts på ända här fullständigt efter att Bickalskoga har skickat ut serie 2-an Södertälje i 4 raka.
Ja, den såg man ju inte komma riktigt, i alla fall inte 4 raka och inte ens att...
Kommer det här, du hade tips där om...
4-2 tror jag hade till Södertälje.
Ja, det är en otrolig chans. Men jag... Alltså, det är klart att Bickalskoga har kommit in med en väldigt, väldigt form. De var seriens näst bästa lag sett över de 20 sista omgångarna.
Men startar alltså med att förlora mot Kalmar i första åttondelsfinalen.
Ja,
och
inte
sen heller, har man gått på liksom.
Och hade heller inte jättelätt mot Kalmar i den sista avgörande heller. Men Södertälje har sett så bleka ut i de här matcherna.
Jag tror man satte för stor tilltro till. Det kan ju vara så där när du får tillbaka en spelare som var långtidsskadad i Linus Widell här då, som man har kämpat in. Han var väl inte med första matchen sen han var med och har väl fullt förståeligt ändå. Liksom. Det är ingen övermänniska så. Han har haft en bruten fot och sa ju själv i någon intervju hos kollegorna på Länstidningen i Södertälje att hade det här varit seriespel hade jag fortfarande varit på rehab.
Ja, han var 2 veckor från match egentligen.
Ja, ungefär. Och där någonstans, jag tror att det kan vara en fara i ett lag att det kommer tillbaka någon riktigt bra spelare att många lägger över ansvaret, men det här fixar vi det liksom. Och samtidigt också han Marcus Eriksson som har vann poängligan och varit så fantastisk. Det har ju visat sig igen att det är ingen riktig slutspelspelare så va.
Och där ser man ju också bara det betyder vad man tar med sig in i ett slutspel. Södertälje kom ju inte till slutspel med någon jättebra form. Läste också kollegorna i Södertälje.
Då fick ju andra platsen till skänks av AIK där egentligen.
Ja, kanske ett lyckodag för AIK. Men framförallt alltså att de tar sig till det här slutspelet och har egentligen inte gjort mål framåt i någon utsträckning egentligen en enda match på slutet. Man har gjort 2 eller färre i alla utom en tror jag, de sista 10 eller vad det var. Och det är liksom banor man tar med sig in och kanske inte har tagit på fullt allvar heller. Det kommer lösa sig, det lossnar snart när det börjar.
Ja, men det säger ju ändå någonting, absolut. Sen ska vi veta, men det är 3 första på sadden och har de, vinner de en eller två av dem, Då kanske man kunde liksom jobba sig in i matchserien och det har blivit ett annat utfall. Men som du sa till mig tidigare att
det ska ju inte behöva hamna där.
Det ska inte behöva hamna där. Det är ju bra gjort av Bofors att ta det till sadden och första och sen också starkt att vinna i sadden naturligtvis. Det är ju att göra det 3 gånger i rad.
Verkligen. Bofors som du säger, Karlskoga som jag har ändå lyckats vänja mig om till.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ska man välja dem? Är det spikat nu? Brynäs går mot Karlskoga.
Ja, jag tror att det är liksom... det man har i tankarna i Brynäs nu, det är att man kommer att välja dem. Att man kommer att välja BIK Karlskoga. Det är liksom det utgångspunkten man har att jobba med. Sen kan det ju komma upp ett scenario här där vi säger att Mora slår ut AIK vid 7 matcher. Då spelar de alltså sista matchen på långfredag, tror jag det är, va?
Långfredag, ja.
Och så sen drar semifinalen igång på annan ett par dagar senare. Samtidigt har ju ungefär samma förutsättningar mot Karlskoga, också ledigt nu en hel vecka. Så där är ju liksom förutsättningarna lika. Så då vet jag inte om hur Brynäs tänker. Men samtidigt har man haft svårt för Mora, framförallt borta. Men skulle vi hamna i ett läge där Mora har ett par avstängningar, det händer något liknande som händer med Ölund eller vad som helst, eller du har fått skador, Ignatjev, målvakten, ja, händer någonting med honom, ja, då kanske man måste ompröva tankebanorna lite grann och kanske se om man ska ta Mora då.
Det finns ju ingenting som talar för att man väljer Djurgården. Så att AIK vinner så kommer man inte välja Djurgården. Då kommer man ju tossa ihop AIK och Djurgården, ja, i ett Stockholms derby i semifinalen.
Den är ju glasklar. Djurgården är ju det lag man inte kommer och de väntar man med till finalen i så fall. Det kan inte... Nej, man utsätter sig inte för det i Brynäs och möter dem.
Nej.
Det enda positiva med det är ju att du kan åka hem efter matcherna på Hovet. Liksom. Men det spelar ingen roll liksom, i det här skedet.
Nej, nej, som sagt, jag tror också som du att ska man möta Mora? Ja, jag vet inte ändå, men det är klart. Det man kan göra nu är att man kan också bestämma sig för Karlskoga. Man kan gå på djupet och spela och träna en hel vecka utifrån att man ska möta Karlskoga och rikta in sig på det. Man vet vilka styrkor och svagheter de har. Man vet alltså man har koll på Mora också, men man kan göra liksom ett djup analysarbete på Karlskoga i en vecka och helt enkelt bestämma sig för att det blir det. För det kan du ju liksom...
Jag köper det, för det var faktiskt det lite man gjorde mot Nybro. Även om man... Du kanske inte du hade välja på det här då, eller
du hade som fanns, få,
Almtuna, Kalmar eller Nybro, så tror jag att man hade gått in i matcherna med ungefär samma andemening, liksom samma tankesätt att vi måste sätta defensiven först och främst. Men här, som du säger, jag köper det resonemanget rakt av, att här kan man verkligen specialstudera Karlskoga. Man vet vad man har gjort bra mot dem under säsongen, man vet vad man ska se upp till, man kan titta på matcherna de har gjort mot Södertälje. Var kan vi såra dem någonstans, vad ska vi se upp med, och lägga då träningspassen ut efter lite grann det motstånd man har. Sen är det ju aldrig, det är ju liksom inga, det är ingen hjärnforskning när det gäller att hur de ska scouta Mora, för det kan de ju också, det vet de ju. Jag menar, det är bara att titta på matcherna som kommer här mot AIK också, hur de spelar. Och lilla fördelen är ju då att de kanske är lite slutkörda. Men å andra sidan, som BIK Karlskoga mot Södertälje, de är också inne i det och går bara på rus. Och då kan, rätt vad det är, kanske Mora tar någon match i början. Och då, det kan räcka att förlora första eller andra matchen. Nu såg vi för sig att AIK vann två första, men Mora kom igen och kvitterade till 2-2. Så där är det ju öppet, det är ju bästa tre nu som gäller. Men titta på Djurgården, Björklöven. Visst, Löven tog en match. Men där har man 3-1 i matcher och man ska inte liksom tappa 3-0. Det antagligen så avgör ju Djurgården där på redan på tisdag kväll på Hovet. Va? Så att även om det är en lång serie, så just den här första matchen, den är väldigt viktig att inte förlora.
Ja, de har ju faktiskt vunnit allt mot Karlskoga i år. Mm. Även under den tiden som Karlskoga har varit ett bra lag i slutet av serien.
Ja, minns i Sandviken i augusti. 8-0, vad var det?
Ja, det var något sånt. Det var
de förlorade ju matchen, första matchen, träningsmatchen på säsongen, riktiga förutom Hudiksvall. Den fick de väl stryk på.
Ja, straffar
tror jag. Men Klara fick stå. En annan Damon Klara, nu kan vi lugnt säga, en som var i augusti i Karlskoga.
Det finns en sak de borde ringa in i scoutingprotokollet, det har de säkert redan gjort, men Eskil Backe Olsen, den här norrmannen som Karlskoga har nu, han går på ett slutspelsrus som inte är att leka med. De matcherna jag har sett och det jag har sett av Karlskoga, det är en fruktansvärt bra spelare på den här nivån. Mm. Och så också har den här ungdomliga liksom exponentiella utvecklingstakten just nu som, ja.
Och så har de Kingen Larsson. Jag undrar Kingen ändå att det blir semifinal.
Ja, mot Brynäs dessutom. Ja. Det kommer, veckans Kingen återkommer.
Var så säkra.
Var så säkra, ja. Vi säger väl så att det blir Brynäs Karlskoga och ja, vi kan ta hem Mora AIK.
Det blir ju ett Stockholmsderby. Det blir såklart det blir AIK Djurgården i den andra semin. Det är ju det som man har snackat upp under ganska lång tid. Man bara tittar liksom.
Jag tycker på vi blir bara rånade på sådana där hela tiden nu. Det känns som att vi blev av med, det blev inte Kalmar Nybro i kvalet. Nej. Det blev inte, eller åttondelen. Det blev inte, blev inget Stockholmsderby redan i kvarten. Ja, det känns som att Mora egentligen är bättre än AIK nu.
Får se vad det kommer betyda med avstängningarna på Bagenda till exempel. Och, men även Mora fick ett par avstängningar så att det går väl på ett, ungefär ett ute där. Det ska bli en spännande matchserie att följa till slut.
Man kan väl säga att man hoppas ju på AIK Djurgården i en
semifinal. Ja, det är klart man gör. Det vill man ju se.
Så är det. Mm. Vi får väl se var vi står om en dryg vecka då. Ja,
precis, för då har vi ju faktiskt första semin är ju måndag, annandag påsk 18.30, så att vi väntar väl in den innan vi ställer oss i poddstudion igen, va?
Så gör vi. Vi syns på tisdag nästa vecka och snackar ner läget och efter den matchen. Upplägget och in, fram och tillbaka. Det hinner hända mycket som ni vet på en vecka. Tills dess, glad påsk på er och på återhörande.
Tack för att ni har lyssnat. Hej då.